Podplay.
Men hovet har då under tiden betalat ut stora summor pengar till Kurt. Det här är då för att han troligtvis utpressade dem med hot om att berätta då om sin relation med kungen.
Mindre fint var det då när folk i hushållet började insjukna i vad som skulle visa sig vara tyfoidfeber. Underbart att vara här på underbara aftonstjärnan.
Så härligt.
Det känns som att det är liksom den fångar själen av våran podd, den här teatern.
Ja, jag
det känns lite spooky. Ja. Att det är så Karl-Eina Häcknes doft som spökar i hörnen.
Lite så. Men det är väldigt mysigt och väldigt mysigt att vara här i fina Göteborg.
Anna.
Jag sa det vanligt.
Alltså du får göra det till mig.
Jag sa det helt vanligt.
Annan. Du sa det inte helt vanligt.
Okej, underbart att vara här.
Jag som har gett dig dispens för mig.
Ja, okay.
Jag har ju liksom bara varit på Aftonstjärnan kanske en gång innan. Då var jag med min mamma. Min mamma är här ikväll också. Så nu har ni också alla varit på Aftonstjärnan med min mamma.
Så mycket gemensamt.
Och det var en toppenupplevelse. Så
vi har mycket att leva upp till.
Verkligen mycket att leva upp till.
Men det försöker vi göra så gott vi kan.
Verkligen. Det här är ju den allra sista
föreställningen.
Alltså det låter för mycket.
Showen.
Ännu värre.
Kabarén.
Där har vi det. Det är den allra sista kabarén den här hösten. Och det är därför Anna kommer göra sin sån kankan-dans senare.
Vänta bara, vänta bara.
Och det känns så himla, himla härligt att liksom få avsluta här.
Verkligen.
I älskade Göteborg med älskade dig då, Anna.
Ja.
Och så det här goa gänget.
Och det här gänget.
Då tycker jag att vi börjar helt enkelt. Så Anna Sandell, take it away.
Tack! Ett lokalt fall då. Så vi börjar helt enkelt på Södermalm i Stockholm. Jag skojar.
Nej, men vi... Exakt.
Nej, men så här, jag vill inte att ni ska bli besvikna. Vi kommer pendla lite mellan Göteborg och Stockholm.
Ni kommer fatta varför. Alltså, ja. It makes sense.
It makes sense. Mm. Men 1897 i alla fall föddes en kille vid namn Kurt Johansson i Stockholm då. Hans Okej. Hans pappa Alfred var egenföretagare och drev en fisk- och skaldjursaffär i Gamla stan. Och det måste ha varit en väldigt bra och tjusig affär för att han var hovleverantör. Han levererade alltså fisk och skaldjur till slottet i Stockholm.
Uff.
Som ung vuxen sökte han sig hemifrån, Kurt då, och tog jobb på olika fartyg typ, där han hade lite olika sysslor. Det beskrivs som att han bland annat var upppassare och springpojke. Utöver det så verkar det också som att han har sysselsatt sig både som skådespelare och trollkar, men han var nog inte så framgångsrik för det var liksom en...
Han tog sig aldrig till Aftonstjärnan.
Nej,
nej.
Precis. Och en sak som verkar varit så här, en liten röd tråd var att han var alltså ohedlig person.
Ah, just det.
I vad han än
tog sig an. Tråkig röd tråd. Oha, faktiskt. I sin personlighet.
Men han då både stal och förfalskade saker som då skulle gynna honom. Och innan kvällens händelser som jag snart ska komma till så hade han dömts då 4 gånger till straffarbete för då just stöld och förfalskning. 1923 då, som kommer vara litet huvudrollsår, så bodde Kurt här i Göteborg. Han bodde på ett logementfartyg. Logement. Som låg här i hamnen. Och där arbetade han då egentligen inte på fartyget utan på hamnkontoret med lite så här olika pappersarbete. Och även då om han fifflade och fufflade och misskötte sig så verkar han ändå skött sitt arbete där i hamnen. Och han hade då en egen hytt för att han var liksom skötsam och sådär. Men trots det då, att han verkade ha en alldeles lysande karriär här i hamnen, så var
han... Jobbade han i hamnen eller hur var det? Du vill verkligen hamra in den här Göteborgsvinkeln nu.
Man gör vad man kan. Nej, men han var på väg härifrån ändå. Liksom han hade siktet inställt på att flytta tillbaka till Stockholm och byta bana, för han ville in i restaurangbranschen och kanske bli hovmästare på någon av de tjusiga krogarna i Stockholm. En dag då kommer han över en postavi och det är ett paket som ska hämtas ut, och det är inte adresserat till Kurt utan det är adresserat till en man som heter Hamilton i efternamn. Men det struntar Kurt i, för att han tänker ett tjusigt namn på postavin kanske lovar då något tjusigt i paketet. Han går då till posten, förfalskar den här Hamiltons signatur och hämtar ut paketet. I paketet ligger antingen en kostym eller en frack som då den här Hamilton antagligen liksom har sytt upp till sig själv. Och även om den då säkert var väldigt tjusig så passade den kanske inte eller något sånt. För Kurt bestämmer sig för att sälja det här och köpa något annat istället. Och det han köper är då en pistol.
Ah.
Men det skulle han inte ha gjort. Inte köpt pistolen såklart, men han skulle heller då inte ha förfalskat den här signaturen för att, eller sålt den här liksom fracken eller kostymen, för att polisen får upp ögonen för honom igen, för att den här Hamilton säkert, du vet, de hittar honom på något vis. De får tag i Kurt och han plockas in till polisstationen till vidare förhör på stationen som då låg på Spannmålsgatan i närheten av Nordstan.
Just det, det här är... Ja,
där precis. Ja. Huset kallas för Otterdalska huset och idag ligger
medicinhistoriska museet.
En anhållningsorder utställs av en polis som heter Samuelsson, och när Kurt är i full fart med att agera strejkbrytare, han är alltså då inhyrd av ett företag för att då,
bryta en strejk.
Så kommer polisen och griper honom. Sen förs han då till polisstationen och där väntar konstapel Stjärnfeldt och konstapel Karl Olander. De börjar ställa frågor till Kurt om vad han håller på med. Han tiger som muren, han svarar väldigt undvikande och försöker då på alla sätt komma ur det här.
Det här är alltså, det handlar om är alltså den stulna fracken, ja. Förfalskandet, ja. På avin.
Det är det han är där för.
Okay.
Till slut så liksom, han har fått massvis med tuffa frågor och blivit pushad. Och till slut så erkänner han att han har förfalskat signaturen. Vilket kanske liksom poliserna först tycker är en seger då. Nu har de honom. Nu ska de då bara visitera honom för att se att han inte har någonting på sig som han inte ska ha när han ska in i häktet. Den här lotten hamnar då på Karl Olander som är 35-årig singel. som bor i Alingsås. Han beskrevs i Göteborgs Dagblad den 17 maj 1923 som rask, arbetsvillig och duktig. Nej, duglig. Så med raska, arbetsvilliga och dugliga steg kliver han fram till Kurt för att visitera honom. Det här vill ju Kurt absolut inte gå med på. När Karl närmar sig honom då så bestämmer han sig för att han ska försöka fly från platsen. Eller från polisstationen. Så han försöker rymma helt enkelt. Men det tänker då inte Karl låta honom göra. Han vill inte att han ska komma undan. Så han rusar efter. Det Karl Olander då inte vet, det ingen vet på polisstationen, är ju att Kurt precis har då köpt en pistol för den här...
Just det.
Det han har stulit. Och att han har med sig pistolen in på polisstationen. Så han sätter efter Kurt och det verkar bli någon slags handgemäng. Och Kurt drar då fram sin pistol och det blir någon slags kamp mellan de två männen. Och det här då påkallar uppmärksamhet från flera poliser som är i liksom angränsande rum. Och plötsligt går då flera skott av. Ett av skotten träffar konstapel Karl Olander och det träffar honom i pannan och han förs direkt till sjukhuset för att tas hand om. Men tyvärr så klarar han sig då inte utan han avlider på sjukhuset efter en korttidsvård. Så Kurt har då helt plötsligt gått från att vara en som typ stjäl och förfalska saker till att vara en som har dödat en annan man.
En polis
på, dessutom.
Inne på en polisstation.
Yes. Kurt menar då att han inte har skjutit Karl med uppsåt utan att han har dragit fram pistolen för att han har planerat att skjuta sig själv för att avsluta sitt liv då, för att han har åkt fast. Han ställs inför rätta för mordet på Karl Olander, men han fortsätter då att hävda att han har planerat att skjuta sig själv och inte Karl. Och det var ju andra polismän där när skottet gick av, men ingen har liksom tittat åt det här hållet när det precis, alltså när det här sker. Så att ingen kan med säkerhet säga att han inte siktade på sig själv liksom. Så Kurt frias då från mordanklagelsen, först i Göteborgs rådhusrätt och sen också av Göta hovrätt. Men han döms till 1,5 års straffarbete för vållande till annans död. Så då har han alltså dödat en polis i polishuset, men frias då, eller han döms ju då för...
Men inte för mord. Nej.
Och man vet ju inte med säkerhet att det var mord, men... Ja, man vet inte helt enkelt. Och här skulle ju historien om Kurt kunna vara slut. Men det är den inte. Utan efter att Kurt då har avtjänat sitt straff för Karl Olanders död så flyttar han först till Frankrike där han är med i Främlingslegionen en kort stund innan han sticker från Frankrike och flyttar till USA. Och där bor han också liksom en ganska kort period och jag vet inte vad han gör där. Men 1931 så flyttar han till Stockholm. Och där gifter han sig med en kvinna som är änka och lite äldre än honom själv. Och hon heter då Anna. Men nu går han då inte längre under namnet Kurt Johansson. Utan nu har han tagit sig det lite tjusigare namnet som vi kanske alla känner honom som. Nämligen Kurt Haijby.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Anna och Kurt, de tar över restaurang Lido som låg på Kungsgatan i Stockholm. De hade liksom stora planer på att bli framgångsrika krögare. Anna hade tidigare drivit ett café på Lidingö. Så man får liksom säga att det ändå är ett stort kliv framåt och uppåt för henne att liksom komma in till city. Och Lido blir ett riktigt hett ställe. Det är liksom the place to be.
Det låter typ som en, liksom en trendig restaurang även nu.
Ja, absolut. Mm. Precis.
Var det god mat? Vad tror du?
Det vet jag inte, men det finns en stor downside med Lido. Ja. Eftersom Kurt då har gjort en hel del skit i sina dagar så har de väldigt svårt med att få utskänkningstillstånd.
Såklart.
Nej. Så man kan alltså inte dricka öl och vin på restaurangen.
Och ändå blir de liksom en grej.
Ja, det blir en grej ändå. Så att, ja. Men de vill ju såklart ha det. Så att Kurt bestämmer sig att jag tar tag i det här. Jag söker audiens hos ingen mindre än kungen, Gustav den femte.
Vad har han med sprittillstånd att göra?
Han är ju ändå...
Kunde man liksom bara gå till... Man skulle vilja att alla krögare som nu blir av med sina tillstånd bara går rakt till slottet.
Men, han sätter på sig en frack, går till kanske, går till slottet, och det är ju tur att han gör det, för kort efter att Kurt det är nästan samma ord fast ändå inte, kort efter att Kurt har varit hos kungen så beviljas Anna och Kurt sitt utskänkningstillstånd, och orden då att de ska få det kommer då från ingen mindre än kungen själv. Och de som jobbar med att liksom bevilja de här tillstånden är bara så här, fan vad konstigt, för att Kurt är ju inte alls eligible för att få utskänkningstillstånd. Mm. Han är ju liksom...
Lite sådär.
Tack. Exakt så säger de. Så du vet, de är typ så här, typ fråga hovet, vad håller ni på med? Typ, det är något som inte stämmer här helt enkelt. Och ett år efter att de har fått tillståndet då så lämnar Anna in en skilsmässansökan. Och anledningen till att hon vill skiljas, det är då för att hon menar att hennes man hade en affär med ingen mindre än kung Gustav den femte. Och vid den här tiden då, som är 1934, och det här känns typ helt overkligt att säga, men då är det ju alltså olagligt att vara homosexuell.
Lite särskilt känsligt om man är kung.
Exakt, för han har rättslig immunitet. Men,
alltså han är den enda som tekniskt sett skulle kunna.
Ja, men han skulle ju då förlora liksom sin heder typ, eller sitt anseende kanske man ska säga, är då liksom det som kommer. Men Kurt då riskerar någon typ av straff. Och huruvida den här relationen mellan Kurt och Gustav V verkligen existerade verkar troligt, men som jag förstår inte helt 100% säkert. Men hovet har då under tiden liksom fram tills den här skilsmässansökan och även efter betalat ut stora summor pengar till Kurt. Mm. Och det här är då för att han då liksom troligtvis utpressade dem med hot om att berätta då om sin relation med kungen. Han menar, Kurt alltså, att han redan 20 år tidigare hade träffat kungen när han sålde majblommor på slottet, för att han fick då... Ja, men hans pappa var ju hovleverantör.
Ja, det här är verkligen...
Så han hade fått följa med till slottet och då har kungen tydligen köpt tre...
Tänk att man får vara den som patrullerar slottet för att sälja majblommor.
Jag tror faktiskt att det är vissa som får göra som det.
Nej.
Är det någon som har sålt majblommor?
Ja, men inte på slottet.
Nej, inte jag heller. Nej, men han har då fått välja med det. Och Kurt säger då att kungen köpte, Gustav V köpte tre kransar, sådana majblomskransar som är de lyxigaste. Och att han redan då hade börjat lägga an på Kurt. Alltså, det här är liksom Kurt som säger. Det är inte verifierad fakta.
Men han vill ha det på flera rockar då, kan tänkas. Alltså, kransarna menar jag.
Precis, antagligen
att han har stod.
Eller så köpte han till frun och någon annan.
Ja, just det.
Men så Kurt liksom utpressar hovet helt enkelt och kungen. Och summan som då Kurt ska ha fått var upp mot 8 miljoner i dagens penningvärde. Men han lever liksom ett storstilat liv helt enkelt. Han har så här en villa i Södra Ängby som är ett jättefint område utanför Stockholm. Han har ett landställe i Nacka. Alltså han har massa saker som liksom han får via hovet. Anna ändrade efter eventuella påtryckningar från hovet, och hon fick även pengar, sin skilsmässansökan till en annan anledning. Och Kurt får då också liksom stora bidrag för att han helt enkelt ska försvinna. Han får hjälp att starta upp ett pensionat och en kaffehandel.
Okay.
Ja. Men många menar då att den här skilsmässansökan då som hon lämnade in inte var äkta, utan att det var liksom att de aldrig planerade att skilja sig, utan att det bara var en del.
Jag fattar.
För de fortsätter också att vara gifta, Anna och Kurt. Kurt har liksom blivit anklagad för andra brott också, av en helt annan karaktär. Men han undvek fängelsestraff alltid, men lades vid två tillfällen in på Beckomberga mentalsjukhus där han skulle observeras som liksom en följd av de här brotten. Vid första tillfället fick han skriva på papper där han tog tillbaka allt han hade sagt om kungen och hans påstådda relation, och lämna landet och åka till Tyskland.
Just det, en viktig del av hans vård.
Ja. Han fick komma hem från Tyskland för att andra världskriget bröt ut.
Alltså då kände de lite väl.
Typ så. Och även då fick han liksom, han fick fortsatt så saftigt underhåll från hovet. Så han kom hem från Tyskland och sen las han in då igen på Beckomberga. Och då skrev han inte på några papper, utan då skrev han istället en bok då om sin påstådda relation med kungen och andra händelser från hans liv. Och många då väldigt högt uppsatta personer i typ så här, inom polisväsendet och sådär, och antagligen hovet, tyckte att den här behövde stoppas. Så hela upplagan av Kurts bok köptes för att liksom stoppa att den skulle spridas. Den heter Patrik Kajson går igen då. För det är inte en självbiografi, utan det är typ en roman då som liksom...
En klassiker, va? Patrik Kajson, av alla synonymer han kunde ge till sig själv,
då var det den.
Då var det Patrik Kajson som han tänkte, det här är sexigt.
Det är sexigt. Men den nådde aldrig ut, så att Kurt Heibys bok skrevs och stoppades, kan man väl säga. Och efter det här så drog han sig undan och levde liksom ett väldigt, ett liv inte så offentligt innan han sen avled då i mitten på 60-talet.
Men alltså det som är, jag tänker den här historien med liksom Kurt Hajby-historien, ja, Hajby-affären.
Det finns ju så mycket om det här. Det här var verkligen,
som
du sa, ett skrap på ytan.
Toppen, ja, ändå. Men just att allting börjar med att han typ skjuter en polis på en polisstation i Göteborg.
Det har man ingen aning om.
Jag
hade inte i alla fall.
Det måste det ju vara. Eller?
Jag har inte sett den.
Okay. Ja, den är jättebra.
Men ja, så att där var liksom Kurt Johansson, Kurt Hajby, polismordet i Göteborg 1923. Och alltså, det finns ju, som sagt, hur mycket som helst om Hajby-affären.
Anna, tack snälla.
Tack!
Vi är ju i ett läge när det är väldigt, väldigt nära att gå på jullov.
Mm.
Så det kommer ju inte bli bra det här. Det kan vi ju säga.
Jo, jag är så... Är du taggad på att börja? Jag är supertaggad. Låt oss alla applådera igång Karin.
Hela den här svängen så har jag varit så här. Fan vad nice det är att jag typ inte har blivit nervös. Det har bara varit kul. Nu är jag så här, liksom kräksredo. Vilket i och för sig passar...
Det här, jag fattar. Okay.
Ja, handlar lite om kräks faktiskt. Men det är fint för jag hintar bara om det, jag säger okay, aldrig rakt ut. Nej. Jag sa det nu istället.
Från och med nu.
Okej,
okay. Ja.
Häng med mig på en resa. Vi ska ut i världen.
Mm.
1906 väljer den rika New York-bankern Charles Elliot Warren och hans familj att tillbringa sommaren i Oyster Bay.
Mm-hmm.
Man hör ju, det låter ju fint.
Var ligger det?
Det är Long Island.
Ah,
det
okay.
låter inte lika fint, men det är, man hör ju att det är fint. Och det är också fint. Det här var liksom en playground för rikingar. Bland annat så hade Teddy Roosevelt sitt hus där.
Mm-hmm.
Även familjen Warren hade det fint i sitt hyrda hus. De var 4 familjemedlemmar. De hade med sig en staff om 7 personer.
Okay.
Mindre fint var det då när folk i hushållet i slutet av augusti började insjukna i vad som skulle visa sig vara tyfoidfeber.
Mm-hmm.
Det är då en salmonella-bakterie. Nu förstår du.
Man kräks.
Ja, ja, men man gör lite olika grejer. Mm.
Man hatar sjukdomar där man gör olika grejer. Alltså, det är bättre att bara vara utslagen på något vis.
Ja, men det händer nog ett och annat.
Ja,
men man får hög feber, det får man. Man får hosta, vad jag då kallat problem med magen, vilket din pappa brukar kalla ris i kistan.
Ja, absolut.
Ett uttryck som du inte ändå...
shy away from.
Ja, verkligen. Men... Du har verkligen ärvt det med stolthet. Värk i kroppen och så vidare. Mm. Det kan också leda till, alltså det kan bli mycket värre, man kan få inre blödningar, bukhinneinflammation, sepsis. Alltså det är dödligt. Liksom.
Yes.
Vid den här tiden i USA så var dödligheten typ 10%. Det var väldigt vanligt med tyfoidfeber i New York. 1906 rapporterades nästan 3500 fall, 639 döda. Det var ju många fler då än 10%, men det här var ju specifikt i New York. Mm. Så att jag tänkte att...
Ja. Du kunde ändra matten, det var tydligt.
Ja, jag kunde matten nu, när jag skrev det här däremot så reagerade jag inte på det överhuvudtaget. Men något skilde sig mot fallen då i Oyster Bay. För vanligtvis så drabbade sjukdomen arbetarklassen som bodde i Manhattans fattiga områden, inte direkt i överklassens semesterparadis.
Mm-hmm.
7 av de 11 personerna som var i huset The Warrens hade hyrt blev sjuka. Ingen av dem dog utan de återhämtade sig, men de blev jättedåliga och åkte väl tillbaka till stan. Men de som ägde huset var oroliga. Tänk om ingen vill hyra vårt hus nästa sommar.
Nej.
De bestämde sig alltså för att undersöka saken och tog in ett gäng olika experter som typ testade vatten, toaletter, rör. Alltså de testade allting. De hittade ingenting. Så till slut var en man deras enda utväg. Sanitetsingenjören George Soper.
Så bra namn.
Precis, George Soper. Han hade vid flera tillfällen tidigare utrett tyfoidutbrott och blivit lite av en så ghostbuster-person. Men oh, you're gonna call George Soper! Alltså det är verkligen, verkligen det som är läget. Som han själv verkar ha beskrivit sig. An epidemic fighter.
Yes.
Han hade också en väldigt lugn och avslappnad självbild, kan man säga. Vintern 1906 till 1907 så reser han till Oyster Bay och börjar utreda. Och det ska säga att det var mycket mycket man inte visste om tyfoid vid den här tiden. Man visste att det rörde sig om en bakterie. Man hade teorier om att det kom från typ dålig mat eller dåligt vatten eller typ toaletter. Det fanns liksom lite så, det är något äckligt typ. Det fanns någon teori om att så här, kan det vara typ att om man går på toaletten och stöttar man inte händerna så noga, så kanske man kan...
De skulle haft om covid, how to wash your hands.
Alltså, bara, fick man skulle sjunga?
Så här, blinka lilla stjärna?
Ja, den borde de verkligen sjungit här. Det var en av George Soper, det var han som
revolutionerade. Det var upphovsmannen till den tvättningen.
Men så han åker då till Oyster Bay och börjar undersöka. Han sammanställer datum, patientnamn, diagnoser, försöker se vad som hade kunnat smitta alla de sjuka, alltså som alla hade tillgång till. Men hittar ingenting. En period har han en teori om vad han själv kallar för an old Indian woman who lived on the beach. Hade sålt lite dåliga skaldjur till hushållet. Ja. Men det visade sig bara vanlig sladdrig.
Ja.
Rasism. Så han tänker att personen då nog, alltså det var nog någon som kom som tog med sig smittan in liksom. Någon som bar på smittan men kanske typ inte ens själv var sjuk, inte visste om det men tog med sig den in.
Och det här man var kunde väldigt... vara bara, det känns som man slänger sig med sådana termer som man inte gjorde innan pandemin. Asymptomatisk smittbärare.
Det är en helt ny idé vid den här tiden. Ah. Alltså man vet inte om att det finns, men man har liksom någon slags känsla av att det skulle kunna finnas.
Okay.
Men det är liksom brand new information. Och snart har han då en tanke om vem som skulle kunna vara ansvarig. Det visar sig att några veckor innan sjukdomsutbrottet kom så dök det upp en ny person i huset. Det var en kock. Den sämsta personen. Ja. Skulle det kunna vara kocken då? Bra teori. Kocken har ju lätt att sprida bakterier om man säger så. Förutom att bakterierna dör vid upphettning. Så det var så här, är det verkligen så? Då får George Soper höra om vad den här kockens liksom paraddessert var. För det var det att hon då ofta lagade färska persikor som frös in i glass typ.
Ah.
Det tyckte alla, du är ändå sugen. Sen addera liksom poop bacteria som strössel uppe på. Då var han så här, det skulle kunna vara just den liksom. Så vem är då kocken? Jo, hon hette Mary Mallon, föddes 1869 i Cookstown på Irland. Ingen superlätt plats eller tid att födas. Redan som 15-åring så emigrerar Mary ensam till USA där hon bosätter sig i New York och bor till en början hos olika släktingar. Man vet väldigt lite om hennes familjeliv. Enligt vissa källor så har hon typ några syskon i USA men inget är liksom riktigt bekräftat. Mary själv verkar inte vilja kännas vid det. Hon gifter sig aldrig. Enligt vissa källor har hon lite olika pojkvänner av och till. Det vi vet är att Mary Mallon är one strong woman. Så stark att man tidigt 1900-tal beskrev det som att hon hade en personlighet som en man.
Jag orkar inte.
Hon hade även en gångstil som en man.
Okay.
Hon är liksom stenhård. Full av liv, full av styrka. Hon jobbar liksom sjukt medvetet så här, upp i hierarkin av liksom folk som jobbar i olika hem typ. Så att hon börjar som någon, jag tror att tvätterska är typ långt ner och sen till slut är hon då kock, vilket är liksom den högsta, en av de högsta positionerna man kan ha. Och genom olika agenturer så flyttar hon runt mellan olika familjer som tillhör New York States absoluta överklass. Så att hon är liksom verkligen jättehög kock i jättefina
hem. Hon är gräddan av gräddan.
Exakt så. Och så har hon då tagit ett litet sommarjobb i Oyster Bay. När George Soper frågar familjen Warren om hur Mary var säger de att hon var en bra kock. Hon hade inte umgått så mycket med de andra personalen och ingen visste mycket om henne. Och så lade man då till att she was not particularly clean. Vilket också typ så här, vem fan var det då? Eller?
De var väl säkert det som...
Ja,
de fick väl ett bad i veckan, eller?
Ja, det skulle också bara kunna vara ytterligare lite god rasism. Det vet man ju faktiskt inte riktigt. Att de bara, en fattigare person. Säkert väldigt smutsig. Men det fanns ju då vissa saker som talade emot den grejen. Mary har slutat jobba för familjen ganska kort efter det här tyfoidutbrottet. Så han vet inte vad hon är, den här George Soper. Han går till agenturen hon anställs genom och får av dem reda på vad hon har jobbat tidigare. Han kan spåra 8 arbetsplatser.
Mm-hmm.
Det första ligger 6 år tidigare, 1900, och så hela vägen fram då till den här Oyster Bay-sommaren. De 8 arbetsplatserna har 7 drabbats av tyfoidutbrott kort efter att Mary har börjat jobba där. Det verkar helt enkelt som att så här, hon sprider den här sjukdomen. Hon är typ inte jättenoga med att tvätta händerna. Det är liksom...
Men alltså, det måste vara något mer än att hon inte tvättar händerna.
Alltså, nej.
äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men vad är hon nu då? Jo, hon jobbar i townhouse på Park Avenue. Mm-hmm. Där två personer nyss blivit sjuka i tyfoidfeber. Och en av dem är ett barn i den här familjen som ligger för döden. Typ. Jätte illa det där. Men här kommer då George Soper. Visar sig också vara en liten speciell person. Han tar sig lite friheter. Han dyker då nämligen upp på Marys arbetsplats. Han jobbar ju inte för liksom, staten. Han jobbar ju, alltså han håller på med
sin Ghostbuster. Han rör inte den persikan.
Liksom, han är liksom inte, det är inte att polisen kommer, förstår du vad jag menar? Nej, det kommer ändå en främmande person.
En privat till, person som klampar in.
Ja, till hennes arbetsplats och säger att han, en total främling för henne, tror då att hon är sjuk och att hon smittar andra. Och allt han behöver är ett par prover från henne. Skulle hon kunna tänka sig att till den här totala främlingen lämna lite blod, urin och avföring? Alltså bara...
Och det är så gränslöst. Alltså.
Men det är också väldigt svårt att föreställa sig hur man hade reagerat.
Du hade sagt nej. Eller? Du hade inte bara, alltså, måste jag? Okej.
Okay, du vet ju exakt hur jag svag jag är. Jag hade ju bara, ja. In this thing... Nej men
alltså, usch.
För han känns ju nästan, jag tänker att han hade kunnat sälja liksom,
han är auktoritet, han hade kunnat sälja
vad som helst liksom. Han är också en sån en conman potentiellt liksom. Det han inte vet är att så här, han ska ställa sig upp mot Mary Mallon. Hon fucking tappade. Hon skriker på honom och jagar ut honom ur huset med en stekgaffel. Men George ger inte upp. Han försöker igen. Han åker hem till Mary. Får se hennes rum där hon bor med sin stora hund. Och han bara, här är ganska smutsigt. Typ. Han har ju skrivit om det här såklart. Det är ju han som berättar den här historien då. När hon får se honom där blir hon förstås skitsur. Han försöker förklara för henne om den här sjukdomen som han tror att hon bär på. Men hon fattar ju ingenting för hon är ju frisk. Liksom. Och dessutom är hon så här, tyfoid finns överallt. Typ. Varför skulle jag liksom vara den som har liksom gjort det här? Och återigen så jagar hon då bort honom. Och svärorden liksom bara haglar efter honom när han typ springer.
Men utan redskap.
Utan redskap den här gången. Hon behövde bara sin röst. Liksom, röst. Exakt. Jag tänker typ att det är inte så konstigt att folk har liksom svårt att lita på vetenskap idag. Typ. Att det kommer någon nu, en främmande person. Liksom. Det känns liksom helt omöjligt. Typ. Men efter det här anmäler George Soper henne till typ, alltså Folkhälsomyndigheten. Och i sin anmälan kallar han henne för a living culture tube and chronic typhoid germ producer.
Alltså, ja, så det är... Det är tufft.
Det är verkligen tufft.
Ord och inga visar.
Han säger att hon är en fara för allmänheten och att det är omöjligt att dela med henne på ett lugnt sätt eftersom hon bara blir arg och inte lyssnar på honom. Han säger uttryckligen att if the department meant to examine her it must be prepared to use force and plenty of it.
Oj.
Det är liksom inte en person som har begått ett brott, vad de vet. Alltså, det är liksom bara att det är så här, slå ner henne med allt ni har. Så morgonen efter, det här är typ mars 1907, stannar en ambulans utanför Marys arbetsplats. Och man tänker då inte ta några risker. Med på plats är tre polismän och en läkare redo att använda force and plenty of it. De ringer på dörren. Mary öppnar. Får se på dem, fattar direkt vad som händer. Vänder sig om, springer in i huset. Poliserna rusar efter. Men Mary är liksom spårlöst försvunnen.
Okej. Okay. Hon har dykt ner i toaletten.
De frågar de andra som jobbar i huset vad hon har tagit vägen. Och de bara, vem? Vi har ingen aning om vad ni pratar om. De bara täcker för henne. Mm. De letar igenom hela huset. Det är verkligen ett Benny Hill-scenario i mitt huvud. De letar igenom hela huset, men ingen Mary. Men så ser läkaren en märkligt placerad stol på husets baksida som står liksom mot en mur. Och det har snöat, så till stolen leder ett par fotspår. På andra sidan muren ligger ett annat hus. Och så upprepas samma scen i det huset.
Nej.
är de runt där och ingen har sett Mary. Men ute på gatan igen så är då läkaren och poliserna sugna på att ge upp. Men så får de syn på någonting. För genom liksom en dörr till ett förråd, liksom en glipa, så sticker ett litet bit rutigt tyg.
Mm-hmm.
Och det är någon som har liksom ställt saker framför, men de bara flyttar på alla sakerna. Och sen när de öppnar dörren så bara... Ja, där är Mary. Så är det för att hon har stått där inne i typ så 3 timmars tid. Men hon är ju förstås, även om hon har varit på flykt i 3 timmar, ja, det tog 3 timmar innan de hittade henne, redo för ett slagsmål. De lyckas få in henne i ambulansen. Under hela resan till sjukhuset så sitter läkaren på Mary. Som hon själv, den här läkaren, säger senare då, the ride down to the hospital was quite a wild one.
Det är så förnedrande att någon sitter på när man bara...
Det är faktiskt helt fruktansvärt hur den här kvinnan behandlas.
Alltså det är hemskt.
Och det kommer bli, ja, det kommer fortsätta. På sjukhuset så bekräftas i alla fall George Sopers teori. Hon bär på tyfoidbakterier utan att själv vara sjuk. Hon är då därmed den allra första symptomatiska bäraren av den här sjukdomen. Hon är förståeligt nog förvirrad och upprörd.
Mm.
Och snart börjar hon då också bli omskriven som liksom en person som så här medvetet sprider den här sjukdomen till rika människor i New York. Snart dyker ju George Soper upp igen på sjukhuset och ska försöka förklara då hur det har gått till för henne när att hon har gjort folk sjuka. Och det känns så himla stelt att han försöker göra det till den här främlingen på ett liksom cleant sätt, typ hur det har gått till. Och hon säger, det är så kul, och han säger så här: when you go to the toilet, the germs which grow within your body get upon your fingers, and when you handle food in cooking they get on the food. People who eat this food swallow the germs and get sick. If you would wash your hands after leaving the toilet and before cooking, there might be no trouble.
Mm.
Så Mary säger ingenting. Istället så ställer hon sig upp, hon är liksom i en cell typ, så ställer hon sig upp, stirrar honom stint i ögonen medan hon liksom går till toaletten i sin cell. Ställer sig inne på toaletten och liksom fortsätter stirra honom i ögonen medan hon stänger dörren. Han erbjuder henne också att skriva en bok om henne. Hon bara, tack, det är bra, typ. Så vad ska man då göra med henne? Jo, bestämmer Folkhälsomyndigheten i New York. Mary ska sättas i karantän, långt borta från det samhälle som hon är då en stor fara för. Till en reporter säger Mary själv, I never had typhoid in my life and I have always been healthy. Why should I be banished like a leper and compelled to live in solitary confinement with only a dog for a companion? För hon får till en hund, så det var ju alltid... någonting. Men den 17 mars är det då precis vad som händer. Alltså hon placeras på ön North Brother Island, en ö i East River mellan Bronx och Rikers Island. Där ligger Riverside Hospital, ett ställe där man stoppar in folk som man vill typ karantäna. Liksom. Mm-hmm. Det kunde vara tuberkulos, tyfoid, smittkoppor, alltså lite olika saker. Mm. Hon får ett eget hus till slut. På den här ön så gör man massa olika tester på henne. Mediciner, behandling, alltså man gör massa olika. Hon är typ lite av en försökskamin. Man försöker också övertala henne att hennes bakterier finns i gallblåsan, vilket är en liten teori man har kokat ihop vid den här tiden. Så de är så här, om vi bara får plocka bort din gallblåsa, då kommer sjukdomen försvinna. Det stämmer absolut inte. Alltså, så att det, och hon vägrar ju också förstås. Mm. Det är ändå Mary being Mary. För att man har då liksom slängt iväg henne på en ö, men man har inte kunnat döda hennes spirit.
Nej.
Hon kämpar för sin frihet. Inte förvånansvärt liksom, genom att rymma, för det tänker jag att hon bara skulle börja simma, typ. Det har varit on brand, utan med hjälp av rättssystemet. Hon har ju liksom dömts till fängelse utan att ha haft en rättegång eller ens har blivit anklagad för ett brott.
Nej.
Och hon har då blivit rikskändis vid det här laget under smeknamnet Typhoid Mary.
Mm.
Tidningarna älskar att skriva om henne och då har vi liksom exempel på hur det kunde se ut. Woman typhoid factory held as a prisoner, säger man då.
Mm.
Men också den här, hospital epidemic from typhoid Mary, germ carrier, cooking under false name, spread disease in Sloan institution. Och sen bara, caught hiding in Queens! Att det är det som är det värsta. Så att de liksom, folk skriver om henne. Och det som är spännande också är att, du kommer ihåg i första avsnittet som jag gjorde i Norrköping, början, då berättade jag ju om kidnappningen och radikaliseringen av Patty Hearst. Och det man tror är att hennes farfar, William Randolph Hearst, är med och betalar för Typhoid Marys legal case. För att han säljer så jävla mycket tidningar på henne.
Ah, ja.
Så han vill typ ha en god relation till henne. Så att jag tänker att jag knyter ihop
Härligt.
Lite grann här. Hon sitter då alltså, när hon liksom får igång det här rättsmålet så har hon suttit isolerad i 2 års tid.
Oj.
Och längre ska det bli, för domaren kommer fram till att då, ja, Mary är en fara för allmänheten.
Mm-hmm.
Men hennes tur kommer att vända, för ny ledning av Folkhälsomyndigheten i New York är mer liksom empatiskt inställd till henne. Efter 2 år och 11 månader får hon återvända till samhället.
Men har hon fortfarande, hon bär fortfarande på det?
Mm.
Okej. Okay.
Man kan inte säga att man kan göra någonting åt det. Nej. Men det de kommer fram till då är att hon måste rapportera vad hon gör var tredje månad. Och hon får inte jobba som kock.
Nej.
Hon får typ inte förbereda mat åt någon. Alltså det är någon sån liksom. Mm. Jag tycker typ att det känns ganska
rimligt.
Hon börjar jobba som tvätterska. Ett jobb som betalar väldigt mycket sämre än kockandet. Och efter några år så tappar myndigheterna bort henne. Fram till att George Soper... kallas till Sloan Maternity Hospital eftersom de har haft stora utbrott av tifoid där med 25 smittade personer och 2 har dött. Skämtsamt har personalen börjat kalla den nya kocken för Typhoid Mary, men de vet ju inte att det är Typhoid Mary.
Nej.
För när George Soper kommer dit, han bara
Vad sjukt.
Hon är liksom back in the kitchen, och inte nog med det, hon har valt att jobba på ett sjukhus för gravida kvinnor och barn. Och här någonstans börjar det bli svårt att tycka så himla himla mycket om Mary, som jag ändå på något sätt gör, för att hon väljer verkligen medvetet här att vara så här, som sagt. Alltså hon har inte bara jobbat på sjukhus, alltså hon har försökt skaffa lite andra jobb, men hon har till slut återvänt köket då under falska namn förstås. Mm. Under 5 års tid så har hon under alias Marie Breshoff eller Mrs. Brown lagat mat på fina hotell, restauranger, sanatorier. Under den här tiden så har man då ingen aning om hur många hon smittade.
Nej.
Men det är just det här att liksom så här, nu vet du om att du dödar folk och ändå, kan hon inte hindra sig.
Kärleken till matlagning.
Spisen kallar.
Mm.
Det har blivit 1915 när Mary grips igen. Den här gången utan något motstånd. Det beskrivs som att hon har gett upp. Att livet nog blivit väl hårt för henne. Hon kommer att acceptera sitt öde trots att det är så himla sorgligt. Hennes sista 23 år i livet bor hon på Brothers Island.
Nej, även om hon då...
Ja, i det huset. Hon bor där först, men sen får hon ett stroke typ, så sista 5 åren eller någonting bor hon inne på sjukhuset liksom. Men ja, hon bor i det huset på den här ön. Hon får typ åka in till liksom stan ibland, men det är verkligen att de bara har placerat henne. Och det bor också då andra kvinnor där. Hon flyttar in 1932 på sjukhuset, och sen så dör hon då 1938 och begravs på en kyrkogård i The Bronx. Men man eftersökte då alltså familjemedlemmar till Mary, satt in annonser i tidningar och sådär. Men det var ingen som klev fram. De enda som gick på hennes begravning var anställda av staden New York som mött Mary i sitt arbete. Och det är då omöjligt att veta hur många personer som Mary smittade. Men det finns uppskattning om allt, alltså upp till typ så 120 personer dokumenterade liksom fall. Minst 3 döda. Och flera av dem är då liksom efter att hon har fått reda på att hon bär på den här smittan. Och efter det här så var det liksom, man hittade jättemånga fler just asymptomatiska bärare. Så det var inte som att det är så här, men hon var liksom den allra första. Hon var också den enda, Mary Mellon, Typhon Mary, som tvingades in i karantän. Och då tillbringade typ så 25 års tid på den här jävla ön.
Det är så sjukt.
För att George Soper couldn't stop snooping. Nej, jag skojar bara.
Nej, men det var ju tur att han gjorde det. Finns det medicin mot tifoid idag? Vi frågar George Soper.
Alltså, fråga inte mig. För att det här är nivån av min medicinska kunskap. Jag skrev till min moster som är läkare och frågade hur man uttalar tifoid.
Bra, och det gjorde du så bra, Karin. Heja! Men då är det en ny sjukdom man kan vara lite rädd för.
Anna, nej. Du behöver inte fler sjukdomar att vara rädd för.
Nej, men väldigt spännande. Alltså, så sjukt.
Ja, alltså det är ju en sån historia som på något sätt touchar true crime. Eller det är ju något slags brott, även om det inte är. Men det är bara en sån...
Ja, spännande.
Vad speciellt att man stoppar henne på en ö i 25 år. Och också, hur sugen är man på glass med frysta persikor? Ja och nej.
Det var allt för ikväll.
Podplay, en del av